Då ska vi hälsa välkomna till det 59:e avsnittet, det fantastiska 59:e avsnittet av Koltings nakna sanning. Podden där vi pratar om hälsa, livsstil, träning, mat, välmående, lycka. Och ja, det lät ju lite torftigt kanske. Jag vill inte gärna kalla det för en träningspodd, utan det är en podd som avhandlar de stora och viktiga frågorna i livet utifrån ett hälsoperspektiv. Och den här veckan så presenteras podden av Apollo Sports i sedvanlig ordning. Apollo Sports är resebolaget som ni ska åka med om ni är intresserade av att kombinera en härlig semesterresa med utmärkta möjligheter till träning, aktivitet i inspirerande miljöer och i också tillsammans med eller på strålande faciliteter faktiskt. Man kan exempelvis åka till Tanjapura i Thailand, man kan åka till Plaitas på Kanarieöarna, man kan åka på ett flertal olika temaresor världen över och kombinera sol och semester och intressant, inspirerande natur men just då med den fysiska aktiviteten som en röd tråd. Så att gå in på apollo.se och kika in på träningsresor och planera för ditt nästa äventyr med Apollo Sports. Sen har vi också Leva Sport som en partner till veckans sport. Och Leva Sport är din personliga triathlonbutik baserad i Motala men också baserad på nätet. Och det är Lena Söderqvist, före detta Valqvist, tidigare världsstjärna i triathlon, som driver den här fullservicebutiken gentemot triathlon tillsammans med sin man Anders. Och det är, vill jag lova, Sveriges trevligaste och mest personliga triathlonbutik där man som kund kan få hjälp med allting från cykelköp till bikefit till skor, våtdräkt, träningskläder och säkert ett och annat träningsråd också. Så att besök Leva Sport antingen i Motala på plats eller på nätet levasport.se, och det är Leva då med LEWA. Så ja, den här veckan så är det jag själv som pratar, men jag har en intressant gäst. Jag är i Stockholm. Podd-Niklas är kvar i Borås. Och det kommer gå alldeles utmärkt. Vi har en annan mycket intressant och lättpratad poddpartner idag. Och det är en person som jag träffade redan för 13 år sedan, visade sig när vi tittade tillbaka i våra gemensamma minnen. Och som jag då hjälpte och coachade på vägen till hans första Ironman. Och idag, 13 år senare, så är han en mycket framgångsrik företagsledare i Stockholm. Han driver ett han driver ett framstående företag som har en speciell företagskultur. Och han blev också alldeles nyligen utsedd till årets hälsofrämjande chef. Och det är kring det som vi ska prata idag. Vi ska prata om företagshälsa, vi ska prata om arbetsgivarens ansvar, vi ska prata om folkhälsa och vi ska prata om hur viktigt det är att ha friska, starka, lyckliga och energiska medarbetare på arbetsplatsen. Så jag välkomnar Torbjörn Eriksson till podden.
Tack, jättekul att vara här.
Ja, jättekul att vara här, för vi är ju på din arbetsplats.
Mm.
Ja, i härliga lokaler här på Normella Strand.
Mm. Ja. Så har vi värmt upp med ett bra seminarium här på morgonen också. Så att nu är alla fulla av energi här.
Ja, precis. Vi har passat på att köra en föreläsning också här på morgonkvisten för era anställda.
Mm.
Men frågan är om de verkligen behövde det.
Jo, det behöver vi alltid. Jag tycker, jag har ju hört det förut, men det här gav mig ändå energi, så jag tycker absolut det. Och alltså, de tittar ut över blicken i ansiktet, så att det var absolut både behövligt och väl mottaget.
Ja, vad trevligt att höra. För att vi känner ju varandra sedan tidigare lite grann. Och det stämmer väl Vi har väl kommit fram till att det var 2004 som vi träffades första gången.
Ja, jag tror att det var 2004. Det var då första gången som vi bestämde oss för att vi skulle träna för vår första Ironman. Det var, tänkte vi att då tar vi hjälp av någon som har gjort det några gånger tidigare och kan det här.
Ja.
Så då träffades vi på ett ganska sunkigt hotell, Scandic Hotel i Göteborg.
Precis, och det var... Jag träffade dig och din kollega då, Conny.
Ja.
Hade ni startat ert företag redan då?
Ja, absolut. Vi har ju företaget Tenant & Partner då. Vi har ju varit igång i sedan 1992. Så att vi har verkligen hållit på med det länge. Och det har startat tillsammans med min kompanjon Hans Kronsjö. Så att vi har hållit på med det här kontinuerligt och utvecklat. Och det är som ungefär som dina timmar. Med hur många timmar som krävs för att bli bra på någonting. Så har vi lagt våra timmar på det.
Mm. Vad är det ni gör på Tenant & Partner?
Alltså vi hjälper ju företag och organisationer med att skapa fantastiska arbetsplatser som stödjer verksamheten. Så vi listar ut vad företagen har för behov. Vi hjälper till att skissa de här behoven och vilken roll lokalerna ska ha i framtiden. Sen hittar vi lokalerna, förhandlar lokalerna, inreder lokalerna och så hjälper vi alla människorna att komma på plats igen och se till att man når de här målen som man sätter upp när man genomför en lokal förändring. Så allting från första tanke till egentligen att man har fulla effekter i lokalerna.
Allt till att man kan flytta in som företag och vara fullt igång med verksamheten.
Absolut. Vi tar också hand om förändringsresan som det oftast innebär att gå från till exempel från rum till öppna lösningar eller till ett aktivitetsbaserat arbetssätt som det heter nu. Så allting som rör företag och organisationers lokalfrågor och människorna i dem.
Mm. Jag gissar att från den tidpunkten då vi träffades då 2004 fram till nu 2016 så onekligen händer det ju en hel del saker hos en person. Man gör ju liksom en ständigt pågående resa. Och hur har din personliga och privata resa sett ut från den punkten? Från att jag hjälpte dig och Conny till era första Ironman till där du är nu som människa och privatperson.
Det händer ju väldigt mycket när man växer upp. Och 2004 när vi träffades så, jag ska inte säga, jag levde nog faktiskt inte särskilt hälsosamt då. Jag jobbade stenhårt, jag tränade faktiskt inte stenhårt, jag tränade men inte stenhårt. Jag brände lite grann ljuset i båda ändarna faktiskt. Min Ironman-drivkraft då var nog ganska... Det var nog ganska uppfylld av att visa hur match jag var och så vidare. Så det var inte några andra drivkrafter egentligen.
Det fanns ingen bakomliggande, det var ingen stark bakomliggande så att säga insikt kring hälsa och välmående. Så, utan det var mer ytterligare en trofé som du ville lägga till samlingar.
Ja, lite så. Jag har tränat hela livet i princip alltid. Men det här var nog rent drivet av att visa hur duktig jag är.
Mm.
Så att, men sen hände ju saker i livet. Så jag körde ju faktiskt ingen Ironman efter att vi träffades. Så det var nog inte ditt fel. Jag tränade.
Det var ett kapitalt misslyckande för mig som coach där.
Nej, men jag tränade.
Conny körde va?
Ja, Conny. Nej, det var faktiskt så att vi åkte över till Florida och gjorde vårt första försök där 2006 kan det ha varit då. Och både Conny och jag blev sjuk. Och sen kom jag hem och gick igenom skilsmässa och det hände massor med saker privat och så. Och fortsatte att träna, men det var något år där som det tog att ställa om till någon sorts ny fas i livet. Så att jag tränade på, blev skadad och sen tänkte jag det här var inte min grej. Så jag la ner det något år. Och sen väcktes lusten igen och kom från en annan, drivkraften var en annan än från början.
Så att, precis, och det är ju intressant för att inledningsvis var ju det kanske då den här troféjakten eller prestationsjakten som är så ganska vanlig idag och det du, får man väl säga faktiskt då kanske är en typisk representant för många duktiga, ambitiösa människor mitt i livet då, som börjar med triathlon eller swimrun eller klassiken för den delen, eller maraton eller obstacle course eller vad det nu än är av olika skäl. Men inte sällan just då för att det blir ytterligare ett forum där man kan prestera bra på då. Men växte du in i då en annan form av insikt kring varför du skulle träna och tävla?
Ja, ja på något sätt så var det i vart fall mer lustdrivet. Sen är det fortfarande finns inslag vid att man att jag ville visa att jag faktiskt klarade av det här både för mig själv och säkert för andra också.
Och det finns ju inget, och det är ju inte negativt i sig naturligtvis. Det är ju en självförtroende grej.
Ja, absolut, visst är det så. Men sen är väl de sista, jag har kört totalt 5 Ironmans nu. Den sista körde jag skadad i Frankfurt, så det var ingen behaglig upplevelse. Men gången före det i Kalmar, det var verkligen det mest lustgivna jag har gjort. Jag skrattade hela loppet från tidig morgon till sen kväll. Jag hade så bra. Så då var det verkligen ren. Det var faktiskt glädje. Du säger att det inte ska vara roligt, men det var faktiskt roligt.
Nej, det behöver inte vara roligt, men om det råkar... Ja, nej, men jag vet precis vad du menar. Det, är ju, det finns ju en oerhörd lycka och glädje i motståndet. Mm. Att det är en tuff dag, det kommer det alltid vara. Men just att det finns en lycka i det. Men vad jag funderar på, det är ju då om insikterna som du under de här 13 åren som vi så att säga känt varandra har också legat till grund för din syn att managementa ett företag och synen på hälsofrämjande åtgärder. Alltså den inre och privata personliga resan som du har gjort i det som träningen har betytt för dig och som du har överfört det tänket och de erfarenheterna till ditt sätt att driva företag.
Ja, absolut. Det har ju påverkat. Idrotten har ju alltid varit en viktig del i livet. Och det har alltid funnits med mig från barnsben egentligen. Och jag och Hasse som startade företaget, vi delar väl den grundvärderingen att kärleken till idrott och rörelse. Det som har hänt kanske är väl att i takt med att man har mognat, eller jag har mognat, så förändras för lite inställning till från elitidrott till kanske mer rörelse och hälsa. Och tittar man för 10 år sedan så var ju fortfarande så var ju, redan då så var ju idrott och idrottsaktivitet var en jätteviktig del av vår företagskultur. Men ganska elitistiskt, och det var jag gick och tittade inför det här, tittade på mina gamla träningsböcker. Då såg jag hur jag hade tvingat halva styrkan att göra den här militärtesten. Man skulle springa, och gjorde man? Man sprang en mil först då, och sen så tog man antalet minuter gånger 5 och så drog man ifrån det man lyfte i bänk och antal chins. Det är en alldeles idiotisk tävling. Så mycket fokus på prestation och resultat. Och man kan väl säga att någon gång i den där vevan också så insåg ju jag att det här var viktigt, men att det inte är det elitistiska som är det som driver, utan snarare skapa en miljö, en kultur där människor vill röra sig och vill leva nyttigt. Jag tror jättemycket på att alla har den kraften innerst inne. Även om man inte orkar vid alla tillfällen i livet så skapa den miljön.
Och det är lite intressant att du säger det här, för att det är ju också ett uttryck för två olika sätt att chefa eller att leda. Medan det ena är mera ett kanske bestämmande eller ett ordergivande eller ett dikterande av villkor. Och det andra, det senare exemplet är ju mer ett inspirerande sätt att leda eller att lead by example. Eller att inspirera och motivera. Och det är ju två olika sätt att tänka överhuvudtaget kring att leda personal.
Ja, man kan väl säga att det är ju skillnaden mellan den gamla och den nya tidens sätt att leda personal egentligen. Det finns ju ganska tråkiga siffror om man ska vara lite hålla sig kvar till lite negativa saker. Så tittar man på hur många som faktiskt är engagerade i sitt jobb, så är det bara 16% av den arbetsföra befolkningen som är engagerad i sitt jobb. 16%.
Så du menar att det är bara 16% av alla de som jobbar som egentligen bryr sig om det de jobbar med?
Ja.
På riktigt?
Ja, precis. Och 73% är lite så här, ja, man kör på lite och så. Och jag ska inte säga dagdrömmer, men är varken oengagerad eller engagerad. Mm. Och sen har vi 11% som är direkt oengagerad, som drar emot.
Som är direkt illojala.
Illojala, varför drar man åt annat håll?
Ja.
Och det här är ju...
Jag nog betrakta som illojalitet. Indirekt, om inte annat.
Ja, vi ska jaga ner dem. Men vet du vad som faktiskt är intressant med de där 11%?
Ursäkta att jag avbryter dig, men det här är både på alla typer av arbetsplatser, både privat och statligt, offentlig sektor, privat sektor.
Ja, absolut. Siffrorna som jag nämnde nu är från Gallups The Global Workforce 2013 och det här siffrorna för Sverige. Det gäller alla, alla kategorier av arbetare och tjänstemän. Sen kan man ju tro då att vi som jobbar med kostym då, vanliga om dagarna, eller i vart fall jeans, skjorta, kavaj, att vi skulle vara så mycket mer engagerade, men det är vi alltså inte, utan jag tror snittet för vår bransch är 10%.
Oj!
Ja, så det är illa. Vet du vem som är de mest engagerade yrkeskategorin av alla?
Intressant fråga. Jag är övertygad om att det är en yrkeskategori som jobbar direkt med människor. Jag skulle nog gissa att faktiskt det är vårdpersonal.
Nej, de har det. Vi kan prata lite mer om det, hur man får en arbetsplats och hänga ihop alla de här sakerna. Men det är faktiskt bonden.
Ja, självklart.
Och fiskaren.
Ja.
Det är de som de är så de ligger uppåt där norr om 20, vilket är de som är mest engagerade. Men det som är så snurrigt i det här, det är ju att man pratar om vad företag har för ansvar, och det kommer ut regler om hur vi ska undvika risk och så vidare. Och det är någonting som är sjukt med det här, för att vi spenderar ju mer tid på jobbet än vad vi gör hemma och nära och kära. Då kan vi inte ha som ambition att inte vara sjuka eller att inte vara olyckliga. Vi måste ju ha en annan ambition. Vi måste ha en ambition att vi ska kunna känna lust och glädje och liksom stimulans i det vi gör.
Det skulle vara väldigt intressant att se de siffrorna på de företagen som faktiskt har införlivat, alltså man tänker sig nästan införlivat vardags- och privatlivet i företagskulturen. Alltså om man tänker sig Googles högkvarter eller Facebooks högkvarter, där man har allt ifrån barnpassning till gym till frisör till, alltså till alla de här tjänsterna som man annars utför privat. Mm. Där man har implementerat dem i företagskulturen. Det skulle vara intressant att se siffror på en sån arbetsplats. Alltså i att underlätta då, får man väl säga. För det är väl det man gör på många sätt. Att man tillgängliggör många av de här faktorerna som man annars behöver åsidosätta till privat.
Och vi kan ju, om vi ska hålla oss kvar vid siffror, vi kan vända ett varv i det. Om man tittar på de här siffrorna som skiljer företag som har engagerad personal kontra icke-engagerad personal. Så det studierna visar är att man har 4 gånger större avkastning till aktieägarna på de företag som de har engagerade medarbetare kontra de som har oengagerade medarbetare. Så det är enorma 4 gånger större vinst.
Mm.
Så att det är konstigt att inte alla tänker på de här sakerna. Sen när man kommer till hur skapar de här sakerna, så det går liksom inte att rycka ut en parameter i det här. Utan det finns några saker som måste hänga ihop. För det första så måste företag ha en struktur där man har en vettig arbetsbelastning, och där man får det stöd man behöver. Man har incitamentsystem som styr rätt och så vidare. Man måste ha schyssta lokaler att vara i, tycker jag då, såklart, som jobbar med det. Det är som de här yttre strukturerna som måste vara på plats. Men sen kommer det ner mycket till ledarskap och det hälsofrämjande ledarskapet. Hur man inom ramen för det jobbar med någon sorts holistisk syn. Och jag tror just det är de här sakerna som måste hänga ihop. Strukturerna och det holistiska hälsofrämjande ledarskapet. Det är de sakerna som måste hänga ihop.
Och det är ju ledarskapet som är intressant. För att vi jämförde ju lite då det här att diktera eller att domdera. Som är den kanske klassiska traditionella synen att chefa. Till att, att faktiskt då leda och inspirera. Och arbetslivet går ju, så vitt jag förstår. För jag är ju inte inne i arbetslivet på det sättet. Jag har inte varit anställd. Men att jag förstår, och Sverige är väl i alla fall känt för det i internationella sammanhang, att vi har ju väldigt, våra organisationer är ju väldigt platta i många sammanhang. Och att man jobbar mycket mer med samarbete än med att ge order. På det sättet att diskutera sig fram och resonera sig fram, och att från olika kompetenser hitta lösningar. Och att naturligtvis delge varandra kunskap och inspiration. Men hur, och vad jag tyckte var intressant var det du sa också alldeles nyss, det är att i ett företag där man till större, i mycket högre grad utsträckning tenderar att tycka om sitt jobb, att vara engagerad i det, så ger det 4 gånger högre avkastning. Men det är ju knappast en 4 gånger högre kostnad att skapa den miljön.
Nej, att jobba med friskvård och hälsa kostar ju faktiskt väldigt, väldigt lite. Det är ju inte... Det är någon sorts idé om att man tror att man tar bort arbetstid för att man tränar på arbetstid. Och det är ju absolut inte så, utan vi får ju tillbaka det mångdubbelt mer. Men jag tror att man kan ju titta lite djupare in i hjärta och hjärna på människan. Så finns det ju ett antal inre drivkrafter som vi alla har med oss. Och, på någon sorts hög nivå så finns det någon sorts längtan efter att både vara unik och att vara en del av ett sammanhang. Och bryter man ner det här lite grann så hittar man en stark längtan efter att tillhöra någonting, alltså gemenskap, kamratskap, relationer. Alla har en längtan efter att bli bra på någonting, oavsett om det är idrott eller om det är att vara en bra pappa eller att utföra några arbetsuppgifter. Vi har alla längtan efter att få göra saker lite grann som vi själv vill, planera våra saker. Vi gillar inte att ha människor som står och talar om för oss i detalj hur vi ska göra. Och jag tror alla också har en längtan efter att vara friska och må bra. Det är en fantastisk känsla som inte alla förunnat, men att få känna sig frisk och stark och verkligen kunna leva. Mm. Och på toppen av det här finns då kanske en sista faktorn då som är en stolthet över det man gör. Att man tror på det företagsorganisationen står för. De värderingar som man har tillsammans. Och allt det här bildar någon sorts uppsättning av inre drivkrafter. Och jag tror att det handlar om att locka fram de här drivkrafterna. Och tittar man på vad som kännetecknar företag som verkligen är framgångsrika, så är det att de har en tendens att bygga på människors styrkor snarare än att bygga på människors täta till svagheter. Det är en jättestor skillnad. Så att vi pratade om lycka lite i den där föreläsningen också. Vad är lycka och hur vet man vad som är rätt att jobba med och vad är som är rätt för mig? Jag brukar beskriva det som om man befinner sig i skärningen mellan det man känner passion och glädje för och det man har en förmåga att utveckla sig, passion and skill, när de möts i den korsningen. Mm. Där har man någon sorts lite grann det du gör också.
Ja, kanske.
Du kombinerar det som du verkligen brinner för med det som du är duktig på.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Och i det så, precis, i det hårda arbete som det ändå är naturligtvis, så kan man ju uppleva, eller när man tänker efter och tänker till, så känner man att det här är ju ändå djupt tillfredsställande. Jag drar ju stora likhetstecken mellan tillfredsställelse och meningsfullhet å ena sidan och lycka å andra sidan. Att det finns en mening med det här hårda arbetet, det finns ett syfte med det här slitet, det finns en tillfredsställelse i ansträngningen, och allt det tillsammans blir en sorts definition av lycka naturligtvis. Då. Men om vi tittar då på er här då, på Tenant & Partner, och den personliga och privata processen som du har genomgått och som alla människor genomgår under allt eftersom tiden går, men så att säga det sättet att, om man säger, att leda dig själv vidare i livet och det sättet att leda ett företag med insikter om vad hälsa och träning och välmående faktiskt betyder, vilka så att säga konkreta steg och åtgärder bestämde ni er för under resans gång att ni skulle tillämpa här på Tenant & Partner? Vad bestämde ni er för skulle vara viktigt för er personal och er företagskur? Vad, alltså er framgångsnyckel i sammanhanget där? Vad bestämde ni att det skulle vara? Eller trodde på?
Ja, den har nog utvecklat sig lite grann över tid. Så att, som jag beskrev, så var det ju ganska prestationsinriktat från början och har sen utvecklats till någonting mer än det. Det är ju prestationsinriktat också för vissa av oss, men jag skulle säga att kulturen är inte fullt ut lika prestationsinriktad. Jag tror att en av de stora vägvalen som vi gjorde, för vi fick rätt mycket kritik för 10 år sedan att det var för mycket träning och det här träningshets som du pratade om. Och
var det kritik som kom internt då?
Absolut. Kan man jobba här utan att vara intresserad av träning och idrott? Går det att göra karriär överhuvudtaget om man inte springer milen under si och så många minuter? Och någonstans där fick vi oss en liten tankeställare att vi behövde ha en lite mer bredare syn på hela området hälsa. Men vi bestämde samtidigt att om det är någon som har problem med att vi som äger och har startat företaget älskar idrott och rörelse. Om man har problem med det i grunden, då kanske inte det här är rätt arbetsplats.
Nej, om man rent filosofiskt vänder sig emot det.
Ja, då kanske man ska jobba någon annanstans.
Varför man nu skulle vilja göra det, nej, vet jag inte. Nej, det, men ingången där för övrigt är ju intressant just att får man vara här? Får man vara med? Får man vara med i ert gäng? Mm. Om man inte tycker om löpning exempelvis. Det är ju en tankeställare naturligtvis.
Jag tror att sen har det här utvecklats över tid, och det som är intressant när man gör någonting tillräckligt länge och tillräckligt konsekvent, det är ju att man får också bieffekter som man kanske inte hade räknat med. Och hos oss är det ju så att kulturen och egentligen medarbetarnas egna drivkrafter är mycket större än den arena som vi tillhandahåller. Så att vi gör en massa saker. Jag kan berätta om hur en vecka ser ut här, om det är intressant. Men jag tror framförallt på att man måste satsa på att skapa en kultur där människor vill leva hälsosamt. Mm. Det är det som är tricket.
Ja, men du ska få berätta om den här veckan, men bara en kort reflektion där mellan just det här att du säger att en kultur där medarbetarna vill leva hälsosamt eller vara proaktiva. Jag tycker ju om ordet proaktivitet väldigt mycket. Alltså att vara att vara väldigt delaktiga i processen kring sig själva helt enkelt. Mm. Men i många andra sammanhang har ju debatten också förts på liknande plan, det här. Får man vara med här eller kan man få jobba här om man inte tycker om löpning eller tycker om träning? Vi har ju andra exempel på arbetsplatser som också har fått kritik både internt och externt ifrån att ha försökt att så att säga pådyvla de anställda olika typer av träningsagendor. Det var ju ett företag i Kalmar som, tror jag, förra året då, om det var Kalmar Kraft eller Kalmar Energi eller vad det nu var, som var i som fick stå till svars för att man försökte implementera då, jag tror det var 2 timmars obligatorisk träning för de anställda. Och det är ju inte helt okomplicerat det här att som arbetsgivare ha åsikter om eller att ens försöka påverka de anställda är att göra val som också då inbegriper privatlivet och fritiden.
Jag tycker ju det handlar om vilken attityd som man förmedlar till hälsa och motion. Jag tror inte att det är rätt att tala om att någon ska göra det ena eller andra. Utan jag tror att nyckeln är att som jag sa, det utvecklar en kultur som vill vara hälsosamma och röra på sig. Och sen visar man ju som företag var man står genom de aktiviteter som man vidtar och de saker som man sponsrar och så vidare. Det ger ju en vägledning om vad man faktiskt står för. Så att om vi bara sponsrar triathlon, äventyr och Vasalopp och så vidare, då exkluderar vi ganska många. Utan det handlar om att skapa en palett av aktiviteter som träffar alla, så att alla hittar någonting. Och då tror jag att det blir äkta.
Och att det inte finns ett obligatorium liksom inbakat i det, utan att det finns mer än en lust och vilja att vilja vara med.
Ja. Så det tror jag. Jag tror ju att någonting som man glömmer bort lite grann här, man pratar om företagets ansvar och så vidare, men jag tror ju att ett hälsofrämjande ledarskap bygger på några olika hörnstenar. Det första är, tror jag, att man måste ha en holistisk syn på hälsa. Mm. Man kan inte rycka ut en del, utan vi har både en fysisk och vi har en mental och en social hälsa och kanske till och med en spirituell hälsa. Och det är först när vi tittar på helhetsbilden av varje individ som jag tror vi får en rättvisande bild och ett hållbart angreppssätt.
Mm.
Det andra tror jag är att vi behöver ledare och chefer som fokuserar på att skapa engagemang. Alltså hjälpa till att skapa förutsättningar för varje individ egentligen att vara sitt bästa jag. Det tror jag. Och slutligen så tror jag det handlar också om att att driva en kultur också där jag själv är ansvarig för mig. För det är ingen annan som kan ta hand om min hälsa och min stress och så vidare. Vi kan hjälpas åt kring det, men jag tror mycket på att vi måste uppmuntra en kultur också där jag själv har ett ansvar för hur jag mår och hela mitt liv egentligen. Så jag tror att det är en kombination av de här sakerna.
Hur ser en vecka ut här på Tenant & Partner i de konkreta åtgärderna som ni jobbar med?
Vi kan ju börja lite generella saker, som man kan träna när man vill. Så vi har ju inga direkta arbetstider på något sätt.
Utan känns ju som jag skulle kunna börja jobba här faktiskt.
Ja, det tror jag absolut.
och faktum är att ni har ju... Ni ligger ju på Norrmälla strand, så att det är ju bara ett stenkast där för att hoppa i plurret och simma om man vill.
Det gör vi också. Men man kan träna när man vill, och vi har ju som sagt inte några specifika arbetstider. Vi har någon sorts tänkt kärnarbetstid, och det är bra om man är här, men vi egentligen följer inte upp tiden på det sättet, utan vi mäter ju resultatet och följer upp den tid som vi debiterar och så vidare, såklart. Men vi har ju som alla andra företag så har vi friskvårdsbidrag. Vi sponsrar alla avgifter till alla motionslopp, oavsett vad det är för någonting. Till vissa lite större lopp som där flera åker, så sponsrar vi även resor. Träningskläder såklart, och den typen av. Sen har vi här på kontoret, har du sett nu när jag har hållit föreläsningar, vi har byggt ett gym mitt i kontoret. Mm. Det är ju fräscht, med glasrutor ut mot konferensavdelningen.
Så, ja.
Och där har vi ju ett fullutrustat gym, och sen har vi omklädningsrum och bastu och bubbelpool och såna saker. Så vi har ju växlat ut vår framgång i att skapa en ännu bättre arena för att kunna träna. Men sen har vi en vanlig vecka där måndag är den veckan som sticker ut, där vi är idag då. Där för övrigt kör en korttidsfasta idag då.
Men det är inte så att alla anställda gör det heller?
Nej, det är det inte. Nej.
Idag får ingen äta.
Nej, idag är det matstopp. Nej, det inte.
Nej, men måndag är en väldigt bra dag för det.
Ja, det tycker jag också. Men måndag är lite speciell, för då har vi ingen aktivitet. Så den är ju faktiskt speciell. Men därmed resten av veckan har vi massor med saker. Tisdagar är ju vår löpningsdag. Och då kommer det löpcoacher hit året om, oavsett väder. Och där har vi två löpgrupper. En som vi kallar för Run Happy och en som heter Run Tough. Så att det är företag Urban Tribes som vi jobbar tillsammans med dem. Jätteduktiga. Så Run Happy-passet ska alla kunna vara med som kan springa bara någon kilometer. Run Tough, där är det mer ganska tuffa intervaller. Det är lite som man klipper med ögonen på kvällen när man sitter i soffan och så.
Springer ni på lunchen då eller?
Ja, så samlas vi 11:30 och 12:30 är vi tillbaka. Så att det går över lunchen, och tanken är att man ska kunna ha sina ordinarie möten klockan 13:00 så här efter. Så det är, sen är tisdag, sen onsdag. Nu blir det kanske lite känsligt här, för då har vi CrossFit. Vad säger du om det? Det är ju ett av dina.
Ja, fast sen jag tog den debatten så har CrossFit förändrats rätt så mycket. Ja. Jag menar, det är ett sånt odefinierbart begrepp egentligen. CrossFit är ju allting från att springa och göra armhävningar till att... alla typer av varierade aktiviteter kan ju falla under begreppet CrossFit. Ja. Så att så länge ni inte gör tunga snatches eller någonting, så är jag helt okej med det.
Nej, vi rör ju faktiskt bort här i vår stora aula här, och så kör vi CrossFit mitt inne här i lokalerna.
Ja, ni kör det här inne?
Ja, vi kör inne.
Absolut. Oj, vad coolt.
Ja, men det är lite tricket att göra saker tillgängligt så att det verkligen det finns med oss hela tiden.
Mycket kroppsegna rörelser då, gissar jag.
Ja, nästan bara.
Vi kan kalla det passet för cirkelstyrka faktiskt.
Ja, det kan vi göra.
Vi kallar det för cirkelstyrka.
Men jag kan säga att det vi har på agendan som ger mest träningsverk i varje fall. Det är ett fruktansvärt träningsverk. Så där har vi nästan fått diskutera lite grann om vi ska dra ner intensiteten. För det har blivit...
Har ni någon som kommer hit och leder det passet?
Absolut. Absolut.
En cirkelstyrka-instruktör då?
Ja, en cirkelstyrka kan man säga. Men det är väldigt uppskattat. Sen har vi på torsdagar, då kommer kiropraktor och massör hit och tar hand om då alla skadorna från CrossFit. Nej, men som både justerar och masserar. Vi har också korpfotbollen som går på torsdagar. Och sen har vi ju på fredagar, då kör vi yoga och alternativt och eller mindfulness. Så att fredagar blir lite fortfarande kopplat till hälsa och välmående, men lite mindre pulsbaserat.
Mm. Och också baserat här, eller?
Ja, absolut. Så att hela idén handlar ju om att göra det tillgängligt här, så att det ska, man ska inte komma undan det riktigt.
Så att när det är så här affärsmöten här, så får man kryssa antingen mellan folk som ligger och kör yoga-poser, ja, eller så får massage i något hörn, eller så görs det upphopp, eller så kanske det är testcykelpass inne i gymmet där då.
Nej, men vi var ju tvungen att, när vi startade och ville vara riktigt så strikta, lite banking finance, så hade vi ju dresscode en gång i tiden. Vi var ju tvungen att stryka den, eftersom jag sprang ju själv kring liksom, i svettiga tights i lokalerna, så vi var ju tvungen att stryka hela klädkoden på något sätt.
Men på tal om det, ja, är det inte så att träning och hälsa och motion och rörelse, löpgrupper, cirkelstyrkapass. Mm. Är inte det ett väldigt bra sätt att nätverka också på, om vi tittar på de strikta affärsmässiga relationerna, eller just att bygga nätverk och vårda kundrelationer eller leverantörsrelationer och så vidare. Är inte det också ett sätt då som är väldigt accepterat och positivt på många sätt?
Absolut.
Att det är inte lika viktigt att dresscoden följs som att man faktiskt har en värdegrund att stå på som man kanske kan förankra relationen i.
Oh ja, visst är det så. Nej, det är ju väldigt, man kan säga, alltså, motionsidrott har ju verkligen, om du har svämmat över inom någon kategori, så kan man väl säga inom affärslivet och inom näringslivet uttaget, så är ju, det är ju verkligen en det är ju verkligen någonting som bra samtalsämne som präglar många intresserade av det. Många nyfikna på vad vi gör, så att det här är ju en jätte win-win på alla sätt och vis.
Jag tycker framförallt att rörelse och motion är en katalysator för möten människor emellan. Ja. Och det är ju en väldigt icke-hierarkisk situation där alla är på exakt samma så att säga plan. Jag menar, oavsett om man är nyanställd eller seniorchef, så när man är ute och springer så är det betydligt mer jämställt på alla plan.
Absolut.
Och det tror jag är väldigt värdefullt.
Absolut.
I en företagskultur rent generellt.
Överhuvudtaget så är det ju så att ha varit ute och sprungit tillsammans, det är ju verkligen så. Man kommer ju verkligen nära varandra. Man sitter där och pustar ut i omklädningsrummet. Mm. Det är ju en fin stund. Alltså. Jag kan ju längta efter den lukten av Linnex och att liksom den här varma fuktiga luften när många har duschat på liten yta och så här, det är ju kärlek.
Ja, det är ju lite bonding helt.
Ja, klart. Det öppnar ju upp saker.
Lukten av Linnex som har masserats in för hårt.
Ja, det är
just Linnex är ju förödande och det är farligt.
Nej, Linnex är bra alltså.
Linnex, jag vet folk som har strukit på det som att det var deo, eller ja, inte som menar så här märkligt masserat in det.
Absolut.
Och som sen inte kan sova på hela natten.
Vi hade ju en kille som han är vd för ett dotterbolag nu som sysslar med retail-lokaler. Han gjorde just det första gången som han använde Lindex. Och då kan du stryka på lite grann på ryggen, sa han då. Det här var 10 år sedan. Och jag spacklade på en 20-30 penseldrag. Och han satt och grät med ryggen mot kassaskåpet som var kallt. Mm. Bara för att kyla ner sig hela eftermiddagen så. Han kom inte ur arkivet. Så det är lite så.
Ja, så är det.
Nej, men Linux är bra.
Mm.
Men sen gör vi lite andra saker också. Vi har ju det är ganska mycket som bara sker som organiseras själva. I vintras var det 20 pers som åker iväg och hittar på ett eget träningsläger för att de ska åka Vasaloppet. Och det är mycket sådana saker som själv organiseras. Det
var det. De här aktiviteterna, hur många av alla anställda är med på det här? Ungefär. Om vi pratar om löpning då på tisdagar, ja, de två olika, en bra tisdag, hur många är faktiskt med och springer?
Då är vi nog en bra tisdag, då är vi en 15-20 stycken.
Mm.
Det är vi. Och på CrossFitten kanske 15.
Ja.
Så man plockar ju någon del i veckan som passar.
Det är inte alltid samma personer.
Nej.
Och sen yogan, då är det...
Ja, det vet jag inte. Jag har faktiskt inte varit med på den här skogen. Så att, jag vet inte. Sen har vi ju massa så här tillfälliga gästspel på vår agenda också, som är drivet av då att någon kommer på att vi ska lära oss någonting eller göra någonting. Så vi har ju haft simgrupper också, både de som kan simma, som vill simma lite tuffare, och nybörjare då, crawl såklart. Som jag ju delar din uppfattning om att det är det vi ska lära oss.
Absolut.
Min grabb lärde sig crawla nu. Han fyllde 3 i november, så vi var i Thailand nu i jul. Så då var faktiskt första crawltagen. Han crawlade 8 meter.
Härligt. Så, ja, det ska börja sig tid.
Ja, det ska göras. Nej, men då har vi såna temporära aktiviteter som går över liksom 8-10 gånger. Så.
Men om man tänker sig att man tar då alla de här aktiviteterna, som jag för övrigt tycker är en bra blandning. Då har man mixat lite renodlad konditionsträning med lite mer funktionsträning och med mera så att säga rörlighet. Ja, jag vill inte använda ordet andlighet, men rörlighet, mental avslappning, mental fokus då, som man kan betrakta yoga. Skulle du vilja säga att större delen av er arbetsstyrka i någon mån är med på någon av aktiviteterna i veckan?
Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Sen är det väldigt olika. Vi har aldrig mätt, så att vi gör ju inte det. Vi ser ju bara att det är många människor och sådär. Så vi har nog inte, och det är nog en del som kommit med mognaden också, att vi följer inte upp där. Vi hade ju, för länge sedan så hade vi ju alla förde sin tid i Funbeat. Och sen fick man en lott per minut som man hade tränat. Och sen på våra konferenser så var det en stor skål där man fick då en lott per minut. Och det kunde bli, ja, det blev en ganska stor säck med lott i. Och så drog man ett namn och så vann man en middag eller något annat roligt så. Och det har ju sin poäng, men kan vi säga, vi är helt gått ifrån den typen av att mäta och följa upp, utan
hur jobbar ni någonting med maten också, eller med just den?
Ja, för lite ska jag väl säga,
tillgängligheten till, ja, bra mat.
För lite vi det är väl det som fortfarande finns en del övrigt att önska. Vi har ju tidigare haft de här mat på jobbet, kylarna. Och jag har lite svårt för att ha dem i lokalerna. Så vi slängde ut dem faktiskt för ett halvår sedan. Det är så mycket skräp i de där kylarna med choklad och daim och japp och allting. Och det är någonting också, de är ju sponsrade, så att det som finns i ögonhöjd då, det är ju, de har ju sponsrat för att vara där.
Ja.
Så att alla de nyttiga grejerna står ju helt undangömda längst där nere för att man inte ska se dem då. Så att nu har vi faktiskt slängt ut de kylarna och tagit in egna kylar, och sen så fyller vi på det med bra mat istället.
Mm.
Så vi är en bit på väg, men vi har kvar att jobba där.
Fler ägg.
Fler ägg, ja.
Fler ägg och avokados
ägg
kanske.
Ägg och avokado räcker ju. Så då, mm, då är vi kanske hemma.
Mm. Men kan du inte berätta lite grann om den utmärkelsen du fick? För att den här långsiktiga satsningen som ni nu har gjort på att skapa en företagskultur som inte dikterar motion så mycket som uppmuntrar och leder till motion och hälsa och proaktivitet. Berätta lite grann kring den utmärkelsen och hur resonemanget och bland juryn gick.
Det kan jag göra. Det är ju tidningen Chef som utser det här en gång per år. Och den här processen går ganska precis över ett år. Där det är först en nomineringsperiod. Så nomineras då en massa kandidater och så blir det en shortlist. Och så kommer man så småningom ner till 3 kandidater som är nominerade till utmärkelsen då. Och det är en grupp som träffas ett par gånger per kandidat. Man gör djupintervjuer, man gör en massa research. Man intervjuar medarbetare, man tittar på det som finns skrivet. Så det är ganska omfattande... En omfattande process. Det är inte bara en buckla som kommer ett diplom på posten.
Det är inget popularitetspris på det sättet.
Nej.
Det har en förankring i verkligheten.
Absolut. Och sen så utdelades det här priset nu på Grand, en stor gala med 400 chefer från hela Sverige. Då. Så det var en ganska stor sak. Och för mig så var det, när jag blev nominerad här så hade jag ju ingen aning om jag skulle vinna eller inte. Men jag kände att om man definierade hälsa som jag gör det, ja men då har jag nog en hygglig chans i det här. Men definierar man hälsa bara som man har gjort det tidigare, det vill säga räkna steg och Vasaloppet och springa milen tillsammans och så vidare, då vinner jag nog inte. Så jag tror att det som gjorde att jag fick den här utmärkelsen i år, tror jag, är att vi har den här blandade holistiska synen på att vi måste både ta hand om det som händer i huvudet och det som händer med vår mentala hälsa i kombination med den fysiska hälsan.
Mm.
Så vi har jobbat några år också med aktivt med att införa mindfulness som en del av våra verktyg. Och det är inte konstigt än så att det leder till en mer avslappning, en minskad stress. Den leder till mycket, mycket tillitsfulla relationer. Det leder till bättre möten med kunder. Det leder till det som jag gillar att beskriva som ett kraftfullt lugn. Det här kan vara lugn i mig själv, men när som helst ha tillgång till min fulla kraft. Så att vi har en del då som handlar om de mjuka sidorna, och vi har en väldig massa saker som har att göra med de mer klassiskt hälsorelaterade områdena. Jag tror att det är mixen av det här som gjorde att de valde att peka på oss i år.
Ja, du blev alltså årets hälsofrämjande chef.
Ja.
Mm. Imponerande.
Ja, tack. Ja, det är ju jätteroligt. Och nu får jag ju massor av frågor här. Hur gör man och så? Så nu är jag ute och turnerar och föreläser om den friska arbetsplatsen.
Vilka effekter tycker du det här har fått under de senaste 10 åren, vad tycker du att... Nu är det klart att det är så himla lätt att bli hemmablind. Men du är ju naturligtvis medveten om hur det ser ut på andra arbetsplatser. Men vad kan du se hos dina anställda och hos er som team att det här faktiskt har betytt? Ja, exempelvis, vi tar en sån sak som sjukfrånvaro då, som är ett jätteproblem på många arbetsplatser. Ni har säkert mycket frisk närvaro istället då.
Alltså vårt största problem när det gäller sjuknärvaro eller frisknärvaro eller vad man väljer att kalla det, det är att vi får kämpa lite grann för att folk ska stanna hemma när de mår dåligt. Det är vårt problem.
Så när folk blir förkylda, de vill ändå komma till jobbet?
Ja, och det är inte helt bra. Då är det bättre att ligga kvar där i sängen med laptopen i knät om man vill det då. Så det kan vi säga att vår största utmaning. Sen har vi också, vi jobbar ju i en utsatt värld. Vi är ju konsulter och till och från så har vi ju som alla då för mycket att göra. Och det är inte alla kunder, man ska vara helt ärlig, som har en helt hälsosam kultur heller. Så att där har vi ju ett jätteviktigt område att vara vaksam på att våra medarbetare inte går för hårt.
Att inte de blir stressade av miljöerna de är.
Ja, att man klarar av att återhämta sig. Mm. Och där blir ju rörelse och motion och hälsa så otroligt viktigt. För det är en gigantisk skillnad på hur man återhämtar sig om man känner sig frisk och stark än om man går precis så där på gränsen.
Ja, men för att en förkylning här och där, det är ju helt rimligt att drabbas av oavsett om man lever väldigt hälsosamt och sunt. Speciellt människor som har barn och så vidare. Det är ju väl dokumenterat. Men när det gäller övrig sjukfrånvaro, om vi pratar om den typiska och klassiska lite mer olyckliga och destruktiva sjukfrånvaron, alltså sånt som är mer stressrelaterat och så kan bli också ett problem över lång sikt, både för individen och för företaget. Hur har ni klarat er där?
Jag vet. vi mäter ju inte, tänkte jag säga. Jo, det är klart vi gör. Vi mäter det, men det är ju någon procent. Det är ju som i princip ingenting. Så att vi har ju svårt att värja oss mot vabrari, eller vad det kallas då, när alla går in i det här, kommer tillbaks från helgligheterna och kommer in i dagens träsket så att säga. Så det händer ju saker för oss då också, men nej, alltså vårt största är att se till att att vi inte blir för stressade, att vi snabbt kommer tillbaka och att alla stannar hemma när man ska stanna hemma.
Ja, så man har sina få, när man har sina få förkylningsdagar per år, att man inte tycker det är för kul på jobbet.
Nej, det är lite så. Skapa en kultur också där det är okej.
Hur märker ni det på andra sätt? Alltså jag tänker att det borde, som sagt, det verkar ju vara väldigt trevligt att jobba här.
Mm.
Så när det gäller rekrytering och inflöde av förfrågningar och folk som helt enkelt vill komma och jobba hos er. Märker ni det?
Jo, men det märker vi ju absolut. Det här är ju, vi har hållit på länge och vi har ju länge arbetat aktivt med att driva en arbetsplatskultur som har de här inslagen. Så visst, det är många som söker sig hit för att de har hört talas om företaget som sådant och vad vår kultur innefattar för någonting. Ingen aktiv strategi att rekrytera idrottsmän eller idrottskvinnor, det har vi inte, utan vi tittar mer på en helhetsbild av vad man har för attityder och inställning till sig själv, till livet, till arbete överhuvudtaget och i vilken kontext som man trivs att vara i.
Men du skulle vilja säga att den här profilen av att satsa mycket på medarbetarnas hälsa onekligen har gjort er attraktiva för...
Absolut.
Ja, i att kunna konkurrera om kompetent personal.
Ja, jag har ju varit med på i den här utmärkelsen Great Place to Work i nionde året i år. Och när vi var med första gången då 2008, då vann vi faktiskt. Och det är en av de få vinsterna som vi och jag personligen varit involverade i som jag ganska kort tid var glad över och ganska snabbt därefter blev nästan lite bekymrad över. För att vi vann 2008, men min första känsla var yes, och sen så var det direkt efter oj, vi börjar med att vinna. Riktigt så bra är vi inte. Så att vi hade liksom, vi fick kämpa i kapp egentligen och växa i skorna lite grann, men gjorde det ganska snabbt. Sen har vi varit i toppskiktet på den här listan i 9 år och senast så blev vi utsedd till Europas 6:e bästa arbetsplats. Så att, och det här är en viktig komponent till det, såklart.
Mm. Ja, naturligtvis. Det här ligger ju och tangerar väldigt nära det som jag har varit engagerad i och som jag tycker är en stor, en mycket angelägen stridsfråga eller en mycket angelägen politisk fråga i framtiden, och det handlar ju om i grund och botten folkhälsa, och det för, jag menar, är man i arbetsför ålder så spenderar man oerhört mycket tid på sin arbetsplats helt enkelt. Man är ju nästan mer där än vad man är hemma i flera olika fall i alla fall. Och problemet är ju att det pratas väldigt lite om folkhälsa idag. Det är problemet. Och väldigt mycket pengar skulle kunna sparas genom att investera i folkhälsan. Väldigt mycket i många olika sammanhang skulle kunna... Allting startar och slutar med hur folk mår helt enkelt.
Ja, absolut. Jag tycker ju att där har ju företag, organisationer och arbetsplatsen en superviktig roll. Jag tycker det vore ganska enkelt att införa saker som... Jag är inte säkert att man ska styra allting politiskt, men det vore ganska enkelt att införa en del subventioner som markerar att våra styrande organ, att man uppskattar att man lägger energi på de här sakerna. Man skulle lätt kunna ge skattelättnader för de som visar att man har en sund personalpolitik eller medarbetarpolitik. Det finns massor med saker som man ska kunna göra kopplat till att visa att det här är viktigt. Nu läggs jättemycket energi på att ta fram föreskrifter om hur man ska undvika risk. Och det är också viktigt.
Mm.
Det är också viktigt. Men
du tänker på i arbetsmiljötekniska sammanhang och sånt. Ja. Men den största risken är ju ohälsa.
Ja.
Om vi ser statistiskt sett.
Ja. Och jag tycker verkligen det är så att avsaknaden av direkt ohälsa, det är ju inte hälsa. Det är inte gott nog. Så att när de tas ju fram väldigt lite initiativ som kopplar till ett till hälsofrämjande ledarskap. Det ser man inte.
Vad skulle du vilja säga till de företagsledarna eller de så att säga, beslutsfattarna då, om vi pratar om offentlig sektor, som påstår att sponsrad, inom citationstecken då, träning på arbetstid kostar för mycket pengar?
Ja, det är ju fruktansvärt kortsiktigt sett. Och det är, ja, det är så dumt så jag vet inte var jag ska börja någonstans. Nej, jag tycker...
Nej, men börja med det dummaste.
Ja, men...
Att det är osant helt enkelt. Ja, det... Eller jag lägger ord i din mun
ja,
nu. Men
det är ju verkligen osant. Ja, det är osunt och osant. Det är verkligen... Nej, jag kan inte begripa hur man kan inbilda sig att man ska förlora på att driva ett hälsofrämjande arbete. Det ger ju bara positiva effekter. Så att jag tycker det blir konstigt också. Man reglerar vissa saker så fruktansvärt noga. Alltså min syster, hon har gjort ett karriärbyte nu och bytt från ingenjör till beteendevetare. Och hon berättade för mig, hon har jobb arbetsförmedling där. De har 33 minuters lunch. Ja, men är vi 2016 när man pratat att man har 33 minuters lunch? Det är ju helt vansinnigt. Och så reglerar man de här sakerna ner på detalj. Mm. Medan vi borde säga att...
Vad har de i toalettbesök? 2:30?
Ja, jag vet inte fasen. Alltså, de får väl ha en mugg under bordet. Kanske, bara. Jag vet inte hur de... Och sen i kombination med att man då får alldeles för mycket ärenden så att man varje dag slutar med en uppförsbacke där man inte känner att man orkat med det man ska. Det blir ju inte bra. Nej, jag tycker att alla den offentliga sektorn borde... Jag tycker att de som bestämmer det här borde se till att man fick ett par timmar i veckan betald träningstid. Och markera att det här är viktigt.
Vad skulle du vilja säga till de kritikerna som påstår att sponsrar arbetsplats, sponsrad träning skapar hets och krav och tvång? Återigen lite grann i den här träningshetsdiskussionen.
Mm. Ja, jag tror ju att det kan säkert finnas företag som drivs av ledare som gör dumma saker. Det ska jag inte säga. Men jag tror i det stora hela så är alla initiativ som bidrar till ökad rörelse, motion, hälsa är ju bra. Ännu bättre tror jag man kan göra som vi, att man försöker tillhandahålla en palett så att det inte blir för elitistiskt utan att det blir någonting mer som ett naturligt inslag.
Och att det inte blir för enkelspårigt. Nej. Att det inte bara blir en sak.
Bara en idrott. Det är väldigt många företag som är präglade av vdns idrott. Det är ju ganska vanligt. Min är ju triathlon då, och då kanske det har fått jämfört med övriga Sverige en lite högre vikt kanske i vårt paket av aktiviteter, i vart fall tidigare. Om någon är intresserad av handboll och någon annan fotboll, då är de sakerna som präglar lite grann. Men jag tror i en mognadsprocess så inser man att det är inte det som driver...
Det är inte vad man gör, utan det är ju att man gör i någon mån. Och återigen, proaktiviteten och det egna viljan att försöka påverka sin process eller utveckling i någon riktning är väl det primära, kan jag tycka, i sammanhanget.
Så jag tycker det verkar avsaknad av en plan i Sverige för hur man ska... Det här med att... Vad är det du säger? 12% var den här rapporten sa, som att man dör av fysisk inaktivitet.
Ja, förra året så var ju 12% av alla som avled, gjorde ju det till en följd av motionsbrist, kan man ju säga. Jag tror ju att växlar man ut på den siffran lite grann och lägger in dålig livsstil, alltså man breddar hela frågan och... Pratar om även då, eller inkluderar då, dålig mat eller dåliga livsstilsval. Så oftast är det ju så att de som tränar lite också äter sämre och kanske röker. Så att den siffran tenderar ju att garanterat bli mycket, mycket, mycket större än 12% när man får in allting. Och det krävs ju så otroligt lite i det stora hela att undvika de värsta ohälsofaktorerna. Återigen, det handlar nog inte så mycket om att överleva utan att faktiskt... verka i sitt liv så att man också lever och lever väl. Men det är ju djupt tragiskt när så många människor gör så oerhört lite att man faktiskt riskerar att dö i en motionsbristsjukdom liksom. Ja. Det är helt makabert om man tänker på det.
Men jag var inne och kikade på regeringens hemsida. Jag har inte riktigt förstått hur varken hur de jobbar eller vad som är de konkreta målen. tittar man i de här regleringsbreven som talar om vad är de olika myndigheterna ska göra, så finns det ju inga prioriterade aktiviteter kring rörelse och motion. Det finns här generella mål som handlar om att vi ska öka rörelse eller vad det står för någonting. Men jag ser inga länkade aktiviteter, inga konkreta mål, allt som finns i en vanlig affärsplan finns ju inte där. Jag vet inte, du kanske har bättre koll.
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag vet att vår folkhälsominister har fått lite eld i rumpan här nu det sista och pratat. Han vill väl förbjuda egentligen det mesta. Men nu pratar han faktiskt om att sitta i det nya röka. Det har han väl kanske hört då på våran podd eller någonting.
Men det är väl bra?
Ja, det är väl jättebra. Så att han är väl liksom ändå inne och verkar i alla fall på ett ideologiskt plan. Men frågan är vart det handlar eller hamnar och rent konkret och vad man faktiskt gör i sammanhanget. Jag tycker ju att det finns en oroande politisk korrekthet i synen på motion och att allt för ofta så ska det vara alldeles för mycket lagom tänk. Och då blir det lite grann att ska det passa alla så passar det ju ingen i det hela också. Och man är så himla rädd för att det ska upplevas som press eller krav ifrån,
ja, det finns
ifrån samhället eller från de anställda sida. När det kommer till de valen om hur man ska röra sig, om man överhuvudtaget ska röra sig och vad man ska äta. Och menar samhället dikterar ju villkor på så många andra olika plan också. Valet huruvida vi kan röka vart vi vill exempelvis, det står ju oss inte fritt att välja liksom. Vi reglerar alkohol och vi reglerar narkotika, vi reglerar väldigt många saker som samhället anser vara dåligt. Det reglerar vi på väldigt många olika plan, men vi reglerar liksom inte stillasittande eller gör några större incitament för att det ska, att den här utvecklingen ska vändas faktiskt. Och där har ju då, det blir ju arbetsgivaren blir en central roll i det hela, anser jag. Mm. Framöver. Arbetsgivare och skola. Skola för barnen och arbetsgivare för vuxna.
Jag vet inte, är det fortfarande bara en timmas gymnastik i skolan?
Jag har ingen aning. Och jag vet inte om den här timmans gymnastik är så där väldigt mycket gymnastik längre eller fysisk aktivitet. Det är ju en hel del teori också på idrott. Ämnet idrott och hälsa, det ska vi låta vara osagt. Men jag vet ju att idrottslärarna som yrkesskrå är ju väldigt bekymrade över utvecklingen också. Och att de ges alldeles för lite tid till att utbilda sina elever helt enkelt.
Ja, man tittar bara, det finns ju, ramlar vi in på politik här, men det finns ju, jag tror det finns 11 folkhälsomål där en av dem är ökad fysisk aktivitet och den andra är goda matvanor och säkra livsmedel. Så det låter ju väldigt fint så. Tittar man på de övergripande målen så pratar de om behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Och sen kommer det jämlik, jämställd och tillgänglig. Mm. Men vad betyder det? Det är svårt att se vad som kommer. Du kan få bjuda in Gabriel Wikström till podden.
Du, jag tror inte det hade blivit ett så givande samtal. Nej, om jag ska vara helt ärlig, det hade ju blivit fullt med politiska floskler och en mellanmjölk av det hela liksom. Ja. Och tyvärr, tror jag. Och det är ju den stora diplomatin som krävs för att sitta på den positionen, det är nog väldigt, väldigt otacksamt. Så att vi vill ju mer, när jag tänker Folkhälsoparti, så vill ju vi mer kliva in som en elefant i en glasbutik och bara klampa på liksom, utan att ta massa politiskt korrekt hänsyn eller överhuvudtaget att inte vara lojal mot livsmedelsverk och annat. Oavsett vad han tycker privat så kan ju inte han bara kliva på hur som helst i det han gör.
Nej.
Så att det finns ju väldigt mycket som i de grundläggande råden kring folkhälsa som är väldigt olyckligt. Allt ifrån nyckelhålsmärkning och lågfettsråd och sånt som fortfarande i viss mån följs i kommun och landsting och så vidare då, till andra åtgärder och brister som tyvärr ligger som tradition i väldigt många förvaltningar.
Jag vet inte vad du tänker, men du pratade om på föreläsningar att det var, alla vet inte om man öppnar en avokad om man kommer en bit ut i landet, så lite halt på skoj och så vidare.
Ja, men det ligger en sanning i det.
Ja, jag kan förstå det. Så det kanske, man kanske inte ska dra en koppling till där vi är i Stockholm och i andra storstäderna är vi i hela landet. Men jag vet inte, jag tycker jag upplever en ökad medvetenhet kring både kring kost och till kring rörelse och så vidare generellt sett. Är det inte ändå en ökad en ökad insikt om hur saker och ting ligger till?
Det är ju det hos en liten grupp människor. Det visar ju att hälsa och träning är ju väldigt mycket mer polariserat idag. Det har ju blivit en klassfråga och en kunskapsfråga. Det finns ju en liten grupp människor, en tämligen liten grupp människor som hörs och syns väldigt mycket och som är extremt intresserade av det här. Och där man ständigt söker ny kunskap och man, där man tar, sätter en hög standard för sig själv och sin omgivning. Eller att inspirera till en hög standard. Men jag tror tyvärr att det finns en mycket, mycket större del av befolkningen där intresset är ganska lågt eller väldigt lågt. Det är möjligtvis insikterna finns, men det viljan är desto lägre. Och där tillgängligheten på de sämre valen är så stor att det är svårt att undvika. Och där återigen så blir ju då motkrafterna viktiga. Alltså i det som man då kan tillhandahålla som exempelvis arbetsgivare. Mm. I sponsrad företagssponsrad träning eller arbetstidssponsrad träning eller bra matval eller sponsrad utrustning och sådana här saker. Mm. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket att det finns ju väldigt mycket att som arbetsgivare göra där, att som motvikt väga upp helt enkelt då. Att sprida kunskap kan vara en annan bit, viktig bit.
Absolut. Det jag tycker är så fullkomligt obegripligt, det är det här att föra resonemang om att sponsra aktiviteter och träna på arbetstid och så vidare. När alla vet, forskningen säger det gång efter gång, att om vi tar sikte på att skapa värde för våra medarbetare, att skapa en bra arbetsplatskultur och en bra arbetsplats, så får man tillbaka det flera gånger om. Mm. Alla vet ju att det är så. Och ändå så struntar man i att lägga energi på de frågorna. Det är för mig obegripligt. Jag förstår inte. Alla vet ju hur det ligger till som driver företag. Alla vill ha engagerade medarbetare. Alla vill ha motiverade medarbetare.
Framförallt vill väl alla ha medarbetare som är där och inte sjuk. Att ha en sjukskriven medarbetare måste ju vara det värsta och mest kostsamma som finns. Inte bara tappar man kompetensen, man. Det kostar ju också oerhört mycket pengar.
Absolut, men det blir lite grann, jag tycker det är lite olika vägar att gå in i det här. Det är så att arbetsplatsen tycker jag är ju, har ju ett stort ansvar att skapa det här engagemanget och lusten och viljan att gå dit. Och det behöver inte vara att man jobbar med världens sexigaste grej, utan det handlar om vad man skapar tillsammans. Och det blir liksom viktigt. Jag tycker att säga att vi ska inte vara sjuka och vi ska undvika risker, det blir lite grann så att vi ska ut och segla, men vad är målet med seglatsen? Ja, vi ska inte drunkna. Det är helt fel.
Mm.
Utan nu ska vi ut och segla och ha en fantastisk dag ute på sjön. Och så ska vi känna hur allt det här, de positiva delarna. Och jag tror att adresserar man hela området med att driva företag och utveckla arbetsplatskultur från det hållet, så täcker du täcker de här sakerna med sjukdom. Det blir som ett engagemang, ett bredspektrum antibiotika mot sjukdom.
Tycker du att många företagsledare är för fega i det här? I sitt sätt att angripa eller att ta i de här frågorna?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kortsiktigt. Och det är också ett bekymmer i hela näringslivet. För de flesta, inte de flesta, men väldigt många organisationer har ju en tillsatt chef som ska åstadkomma någonting i regel inom en väldigt kort tid. Så att man har inte bara en kvartalsekonomi, utan man har en väldigt kort tid på sig att visa att man gör den här förändringen som man vill åstadkomma.
Det är väldigt mycket släcka bränder initialt.
Ja, lite så. Man går in och så skruvar man hårt i kostnadssidan och sen börjar man skruva i intäktssidan och så vidare. Det är ett ganska klassiskt mönster för hur man styr upp ett företag. Och ibland där kan jag ju tycka att det blir väldigt kortsiktigt istället för att börja liksom med det som egentligen genererar de här resultaten, som är människorna. Man behöver göra både och, men jag tycker det är jag tycker nog det är lite fegt faktiskt.
I den offentliga sektorn då? Det måste vara ännu fegare. Eller det kanske både lättare och svårare att faktiskt göra saker.
Ja, både och. Jag refererar till en chef som jag faktiskt aldrig har träffat, men det finns. När vi har varit med på den här galan i Great Place to Work, så är det ju massor med företag då som har som jobbar med konsultverksamhet och det ena med det andra, men i vart fall en verksamheter som har en stor påverkansgrad av hur man väljer att sätta upp sin verksamhet. Sen har vi andra som ingår i ett ganska fast mönster som inom det offentliga näringslivet, eller hela den offentliga sektorn. Och där år efter år kommer Piteå städenhet upp på listan.
Jaha.
Ja, och då var det någon som sa när vi satt vid ett bord och sa, men hur kan de vara där? Det här, liksom, det här skickar ju liksom, det här degenererar ju hela värdet av det här priset. Och jag bara känner så här, nej men vänta nu, du tänker helt fel. Det är helt fantastiskt att de kan vara här med de medlen och de möjligheterna. Den chefen, den ska vi ta ledning av. För hon eller han, vem det nu är, har ju verkligen fattat det här att det går att driva en bra arbetsplatskultur även med små medel. Så att det finns inga ursäkter.
Precis, det handlar mer om att leda och inspirera återigen.
Nu blir jag påminn om att jag måste ta reda på vem det här är och träffa vederbörande.
Intressant. Ja. Intressant. Ja. Det är ett intressant samtal om värdet av att implementera en hållbar hälso- och träningsfilosofi på sitt företag.
Mm.
Och vad den personliga resan också kan innebära för sättet som man leder en personalstyrka på eller som man driver ett företag framåt på. Finns det något mer som du vill säga när du har chansen här i podden?
I podden.
Ja, men finns det någon mer viktig insikt som du vill dela med dig av kring det här? Någonting mer som du har lärt dig av i den här processen att fokusera på hälsa och välmående?
Nej, men jag skulle säga de stora summeringarna egentligen är väl att dels förstå att allting hänger ihop. Det går inte att rycka ut en parameter i helhet. Man behöver jobba med både det som rör den mentala och den fysiska hälsan. Skapa en bred palett utav möjligheter och hålla det tillgängligt för alla. Men inte vara alltför elitistisk i sitt angreppssätt. Jag tror att det är väl där någonstans det är någonstans där jag tror att...
Och långsiktighet.
Ja.
Det är poddens favoritord.
Är det?
Ja, kontinuitet och långsiktighet.
Ja, ja, det gillar ju vi. Vi nöter ju på att skruva lite grann i angreppssätten varje år. Så att det är... Nej, det är väl det.
Ja, jättespännande. Mycket intressant. Väldigt värdefullt. Jag hoppas att fler företag följer efter. Och jag vet att många... jobbar ju på liknande sätt och jag vet också att det är de mest framgångsrika och bästa företagen som också satsar mest på de anställdas hälsa. Inte bara för att det skapar friska medarbetare men också för att det skapar lyckliga och energiska och dynamiska medarbetare som faktiskt vill vara på jobbet, på arbetsplatsen. Inte minst viktigt av allt.
Så är det.
Ja, så är det verkligen. Vi tackar för oss härifrån Tenant and Partner på Norrmälarstrand och Stockholm. En underbar, härlig försommardag som kommer att alldeles strax leda ut i en löptur här runt Kungsholmen. Vi tackar poddens partners Apollo Sports, apollo.se. Gå in och planera din nästa träningsresa. Varför inte Plaitas? Varför inte Fuerteventura? Varför inte en härlig mountainbike-vecka på Rådos? Och vi tackar också Leva Sport, Sveriges mest personliga och serviceinriktade servicebutik för triathlon. Köp din cykel där, skaffa din våtdräkt, kolla in skor, skaffa träningskläder, få lite träningstips. Leva Sport med w.se eller den fysiska butiken i Motala. Koltings nakna sanning kommer tillbaka nästa vecka, naturligtvis, som alltid, regular clockwork, med ett nytt, spännande, intressant, brännhett, dynamiskt, tumultariskt ämne. Tack!